Hej och välkomna till Kompilator, där jag idag har med mig Adam Särnheim. Välkommen!
Tack så jättemycket, vad roligt att få vara med.
Ja, jättekul att ha dig med. Jättelänge sedan du var med i Kompilator. Det känns som att du är en stammis, men det är du inte. Du har bara varit med en gång när vi pratade Refactoring UI för
ja, men precis, det stämmer.
100 år sedan.
Det var jättelänge sedan.
Ja, men vi har pratat en hel del på Kodsnacks Slack och du har även gjort ett gästspel på modemodemet som jag hörde var väldigt uppskattat, som jag tyvärr missade själv, men där ni pratar om arkitektur på ett väldigt filosofiskt plan, och det är lite därför jag ville ha med dig idag, för jag är sugen på att prata om tester och testning och kanske också på en lite mer filosofisk aspekt.
Ja.
Jag har suttit på ett uppdrag senaste året där det har varit väldigt mycket clickups, väldigt mycket möten. Och jag har saknat att skriva tester. Och jag började fundera varför det? För det är inte många som gillar att skriva tester. Och jag gör det verkligen. Och så har jag suttit och funderat på varför. Och det, jag tror nästan det har någonting att göra med liksom den här feedback-cykeln. Att det är lite som typ, jag vet inte. Som ett pussel som man löser. Feedbacken är så omedelbar.
Jag håller helt med. Det är ju något speciellt att komma in i en bra utvecklingscykel där du börjar med att definiera dina tester. Börja definiera ditt beteende som du vill få ut av ditt program, ditt system. Och sen steg för steg implementera det och se hur du kan egentligen bocka av fler och fler av förmågorna eller featuresarna som du är intresserad av att kunna bygga.
Mm. Jag tror att jag har liksom internaliserat TDD på något sätt, alltså test-driven development. Och trots det är jag fortfarande väldigt avvokt inställd till TDD som det lärs ut. Jag vet inte, det är någonting som att lära sig cykla ungefär. Det går inte riktigt att förklara för någon hur man lär sig cykla, utan det är liksom, det måste klicka, och sen när jag väl har klickat så är det omöjligt att glömma bort hur man cyklar. Och det är lite samma sak med TDD, men
jag tror att det som är fördelen med hur TDD lärs ut är att man tvingas till att skriva tester. Många kanske har, jag höll på att säga, vuxit upp, men kommit in i yrket eller jobbet av att, jag menar, man har kodat själv eller på universitet eller så, att man bygger och sen så tar man och levererar koden och sen är det klart. Att då är verifieringen att man kör programmet och kollar på output eller kollar så att det ser bra ut i ett GUI. Men det är ju inte särskilt skalbart. Och om du jobbar på det sättet så blir ju det din feedback loop. Och fördelen med då att lära ut CDD på det sättet att du tvingar dig att skriva de här testerna för varje steg är att, ja, men du repeterar in det här. Du tvingas in i den här loopen.
Mm.
Sen tror jag att det är väldigt, väldigt få som jobbar på exakt det strikta sättet. Utan att man efter ett tag kommer in i och internaliserar processen till någonting som passar hur jag jobbar. Att, ja, men att testerna blir en naturlig del i arbetsflödet. Oavsett om de är först eller tidigt i processen eller om de kommer mer mot slutet.
Mm.
Så utan att ha jobbat med tester tidigare så blir det ett sätt att tvinga på dig det och tvinga dem så tidigt in i processen som möjligt.
Jag tror att en grej med TDD är att väldigt många av de som förespråkar TDD, typ jag tänker Uncle Bob, jag tänker Kent Beck, de är väldigt dogmatiska och kategoriska. Och jag tror det gjorde mig avskräckt i början. Och jag var tvungen att ta en jättelång omväg för att upptäcka nyttan. Jag tror det klickade för mig för första gången när jag satt med ett system som tog, jag skojar inte, det tog säkert typ 3 minuter att kompilera och starta upp alla microservices som skulle feeda det här med data och liksom bara för att få upp sin profil för att se att om man kan lägga till födelsedagen för användaren.
Till Galactus.
Ja, precis, exakt. Man ska integrera mot Galactus-tjänsten. Om ni undrar vad vi pratar om så kommer vi länka till en Krasam-video i show notesen. Det var en högst medveten blinkning åt den videon. Jo, men det tog jättelång tid att liksom positionera sig för att testa om det som man hade byggt stämde. Och det här var liksom 2015 också, och .NET hade ingen bra hot reload funktionalitet än. Så det var verkligen liksom bygga, starta allting, vänta på att allting har initierat, navigera fram till profilsidan och titta om textboxen man har kodat såg rätt ut. Och det var då jag insåg att nej, men jag kan ju bara skriva det här som ett test. Och testet tar ju 100 millisekunder att köra igenom. Och jag kollar ju precis, jag liksom positionerar mig själv. Jag arrangerar världen till att se ut på ett visst sätt. Men istället för att göra det via browsern, att liksom gå till rätt vy, så gör jag det i kod. Och det var min stora aha-upplevelse med att skriva tester först.
Ja, nej men 3 minuter, det är ju jättesnabbt att få igång hela systemet. Nej, men jag håller med om att just det där att kunna få den här snabba feedbacken är oerhört viktigt. Min resa har gått egentligen från att inte skriva några tester till att skriva mycket tester, till att nu ha landat i någonstans att skriva rätt sorts tester för rätt saker. Och det är en ganska svår balansgång att landa rätt. Jag har tidigare förespråkat att man ska skriva mycket TDD-tester, ha hög testtäckning för egentligen alla fall. Att man skalar bort allting utifrån precis den här funktionen eller den här klassen. Men på sikt så kommer de testerna att vara någonting som gör att du kan röra dig långsammare, eller som hindrar dig i din utveckling, hindrar förändringsbarheten för din applikation. Att vi måste lyfta blicken för huvuddelen av testerna till att vara någon form av blackbox-tester, eller integrationstester är ett litet laddat ord, så du kanske inte ska använda det, men att vi försöker lyfta testerna till att vara på som en modulnivå eller på en systemnivå, men att fortfarande hålla dem väldigt, väldigt raska.
Mm. Och det där är en av sakerna jag ville prata om, för det, jag upplever som att det finns väldigt mycket åsikter och väldigt mycket känslor kring det här också. Hur man definierar vad ett enhetstest, vad ett integrationstest, vad ett end-to-end-test är. Liksom vad man ska testa, ska man inkludera riktig data, ska man mocka saker. Man skulle kunna tro att det handlar om JavaScript-ramverk. Det är mycket åsikter och mycket starka åsikter.
Det blir nästan lika hetska diskussioner som man börjar prata om. Vilken typ av test är det här, som om man pratar om vilket JavaScript-ramverk eller om vi ska använda HTMX? Men det är inte det vi ska prata om.
Nej.
Nej, men jag tycker att det finns en, eller jag vill backa lite grann där. Så att, i TDD så kan man säga att det finns 2 stycken olika sorters skolor. Det finns London-skolan och så finns Chicago-skolan.
Mm.
Chicago-skolan pratar man ofta om som outside in, och London-skolan som inside out. Och det får en lite grann effekt på hur du tar och jobbar och designar din kod. Att i outside in, som inte är den vanligare typen när vi ser på Java och .NET-världarna. För min erfarenhet är av att i Java och .NET så börjar vi väldigt långt in i koden när vi skriver våra enhetstester. Vi börjar på klass- och funktionsnivå.
Mm.
Och jobbar oss utifrån och mockar alla externa beroenden. Medan i outside in så börjar du mot API:et.
Mm.
Och när du då märker att nu behöver jag en customer service under det här customer API:et, så tar du inte och mockar den, utan du låter outside in-testerna då jobba mot en instans av det. Och du börjar mocka egentligen först när du rör dig mot någon form av IO för applikationen. En skrivning mot databasen eller ett anrop till ett annat system eller en läsning från disk eller något liknande. Och att du mockar eller stubbar så långt ut som möjligt. Och se till att de här då startar väldigt, väldigt fort, så att de kan köras egentligen på varje save eller varje kodförändring.
Mm.
Det finns en väldigt bra YouTube-föreläsning av, vad heter han? Jekub någonting heter han. Vi ser till att länka den.
Ja.
Där han visar hur han jobbar i, det är en Java-kodbas i den, men samma approach går ju att använda oavsett vilket språk man används av. Och Sandro Mancuso har också en väldigt bra föreläsning om just de här 2 olika skolorna och vilken effekt det får på hur du designar din kod. Som är väldigt bra. De två vara lite ögonöppnare för mig och hur jag tänker kring tester.
Mm. Jag känner igen mig mycket i det här outside in-tänket, att man så långt som möjligt ska använda riktig kod, men så fort det handlar om någon slags, precis som du säger, IO, om man liksom ska ut till någon resttjänst, om man ska läsa från disk, om man ska läsa från databas, där skjuter man in data för att liksom modellera världen, statet, till det som man vill testa.
Men det gör ju att om du skriver dina tester på det sättet, så kan du förändra den interna implementationen utan att ditt test, alltså vad du verifierar, behöver ändras. Du kanske behöver ändra i din testsetup så att du, om du har strukturerat om eller bytt namn på klasser eller slagit ihop grejer, så behöver du ändra så att testet faktiskt sätts upp.
Mm.
Men du kan behålla egentligen vilken input du skickar in och vilken output du tar och verifierar mot.
Mm.
Och då verifiera att beteendet för systemet är samma sak, även fast du har skifflat runt allting.
Ja, precis. Om man har en birthday service som tar en Galactus provider, så kan ju liksom birthday service och Galactus provider vara faktiska implementationerna. Men sen till Galactus provider så kan man skicka en mockad HTTP-client som returnerar liksom ett bestämt JSON-objekt.
Precis. Och då kanske du efter ett tag inser att nej, men det behövs en Thanos provider också. Så beroende på om det är en millennial eller en Gen Z, så ska den ta och routas olika. Och då kommer ditt test fortfarande att verifiera samma sak, oavsett om implementationen har ändrats.
Gud vad jag gillar att du fick in. Man kanske till och med har ISO-datumstämplar om Omega Star-gänget får tummen ur.
Precis.
Men nu ska vi sluta lajva Krasam och fortsätta prata om tester. Jag tycker inte om ordet test för att det är väldigt laddat och man har väldigt, i alla fall jag hade väldigt mycket förutbestämda, jag kopplade väldigt mycket saker som inte nödvändigtvis hjälpte till när jag skulle skriva tester. För mig så det kändes bakvänt, för först så gör man någonting och sen testar man om man har gjort rätt. Men nu så skulle man kasta om det och det jag tror att det hjälpte väldigt mycket för mig i alla fall när jag skulle lära mig att skriva tester.
Mm.
Det var svårt att tänka ut vad det var man skulle testa, för alla testerna man skrev kändes så uppenbara. Jag har ju precis gjort det här, varför ska jag testa om jag har gjort det?
Nej, men precis, och det kanske är bättre att vi pratar om ett förväntat beteende eller någon form av förväntning på systemet. Och att skriver vi testerna före, så är det egentligen bara att vi tar och ger oss ett sätt att kunna se att vi har förstått vilket problem det vi försöker lösa. Att vi får tillbaka en födelsedag. Det är det vi förväntas att systemet ska göra efter att vi är klara. Att förväntningen.
Mm.
Men test, jag gissar att vi pratar om test eftersom att vi tidigare har haft den här väldigt linjära processen med att vi har haft en analysfas, en designfas, en implementationsfas och sen går vi in i en test- och en QA-fas innan vi tar och skeppar till produktion.
Precis så, det har jag faktiskt inte reflekterat i, men det är ju 100% på grund av det. Och det var det man fick lära sig när jag pluggade liksom 2005 när jag gick någon liksom systemdesignkurs på KTH. Då liksom, det var verkligen det man fick lära sig. Först design, först samlar man krav, sen designar man, sen implementerar man, sen testar man. Det satte sig.
Mm. Men det som vi glömmer ju, det är ju att i den här linjära processen så var ju ofta testerna med och skrev sina testfall samtidigt som vi gjorde kravanalysen.
Mm, just det.
Och det är ju egentligen det vi gör när vi tar och skriver våra tester i kod. Det är ju att vi kollar på kraven eller förväntningarna och försöker att formalisera dem till ett sätt som gör att vi kan verifiera dem.
Precis, och där finns det ett gigantiskt kaninhål att ramla ner i som jag tvivlar har någon faktisk merit, och det är hela Gherkin Cucumber BDD PO skriver testerna med naturligt språk som körs som enhetstester. Vad har du för tankar om det?
Ja, jag är skeptisk. Jag är starkt skeptisk. Min erfarenhet är att det kommer att bli utvecklare som skriver det. Och då blir Gherkin Cucumber-språket egentligen bara en abstraktion ovanpå någonting som vi själva måste översätta till någonting som vi kan exekvera.
Mm.
Jag vet inte om att POs eller verksamhetsmänniskor någonsin har skrivit cucumber statement eller skrivit dem på ett sånt sätt så att det går att översätta dem till koden sen ändå, utan det måste ändå processas igenom någon som är insatt i systemets huvud för att du ska kunna formalisera dem på det sättet.
En efterlysning till poddens lyssnare: om du eller någon du känner eller någon som du känner som känner någon som känner en PO som har skrivit,
majoriteten kanske vi ska säga, som är den som producerar de flesta gherkin-testerna. Det räcker inte med ett.
Jo, för min del. Hör av er, jag vill jättegärna höra era war stories. För jag har en känsla av att det här är något som gör sig jättebra på konferenstalks. Och...
det blir ju snygga rapporter.
Ja.
Det är ju den fördelen som jag ser med det. Jag har en kollega som är stark förespråkare för Gherkin Code. Han tycker att det blir bra och tydliga tester.
Mm.
Och ja, testrapporten ser snygg ut. Men du måste ändå gå in och gräva i glue-koden som översätter till tester. Mm. Som exekverar testerna. För att kunna ha en förståelse för varför det går fel eller inte.
För visst är det så, nu är det jättelänge sedan jag tittar på det här. Men visst är det så att man skriver de här Gherkin-testerna med naturligt språk. Men någonstans så måste du mappa upp att...
ja, du måste mappa upp då att den här given statementet, den texten matchar mot någonting. Mm. Sen kan du utifrån den säga att ja, men, givet en person som är född 1990.
Mm.
Då kan du säga att 1990 omvandlas till en variabel eller någonting. När du exekverar det. Så att du kan skriva flera stycken tester som använder samma setup. Så du kan säga att givet en person som är född 2000, den kommer falla in i samma som glue-kod kallas det i Java-världen när vi har jobbat med det.
Så det är egentligen bara typ ett janky DSL utan autocomplete?
Ja.
Mm, okej. Okay. Skönt, då kan jag släppa det.
Det tyckte jag var ganska trevligt med... jag har ju bara labbat med egentligen på hobbynivå, på konferensworkshopsnivå, men ramverket Spock som fanns till Groovy. Säga vad man vill om Groovy, men det går att skriva saker så att det ser väldigt läsbart ut och fortfarande är exekverbar kod. Men det har varit relativt trevliga tester. Sen har jag inte jobbat med produktion på det sättet, men rent bara...
Groovy var ett JVM-språk, va?
Ja.
Just det.
Det används väl egentligen främst som byggspråk för Java nu.
Okay.
I Gradle.
Från det ena till det andra, end-to-end-testning, vad har du för åsikter om det?
Det är ju bland det fragilaste man kan göra. Jag tycker att det finns värde med att ha end-to-end-tester. Du kan fånga saker där. Det är viktigt att du ser till att ditt system funkar. Men många av de sakerna som gör att end-to-end-testerna fallerar kan vi verifiera på andra sätt. Till exempel så är jag en stark förespråkare för kontraktstester och att de ska drivas av den som är, vad ska man säga, den som är beroende av att strukturen är korrekt i interaktionen.
Just det.
Jag hade ett avsnitt i Kodsnack där jag var med och pratade om kontraktstester. Det finns ett, så det kan man ju lyssna på om man vill höra mig ranta på om det lite grann. Men jag tycker att där så kan du fånga egentligen alla fel som rör struktur och förväntningar på struktur när två stycken tjänster pratar med varandra. Och om du då kan få den sortens verifieringar att kunna testas isolerat i respektive tjänsts pipeline, så har du inget beroende till att du behöver ha en stor miljö uppsatt.
Mm.
Och de miljöerna som spinner upp hela systemet är ju allt som oftast röda och fallerade. För att det är olika versioner av det här och sen så är det någon annan som har en feature som måste ut nu och som gör att du måste... ja, det är ett mörker. så mycket som vi kan verifiera isolerat, desto bättre är det.
Mm.
Jag vet inte om det var... jag är inte jätteförtjust i att sätta upp end-to-end testmiljöer.
Nej.
Jag jobbar hellre med att försöka pusha testerna och verifieringarna in i respektive pipeline. Men det, ja, Det finns olika sätt att jobba med det som gör att du kan se till att du verifierar mot rätt person, eller att du kan ta ner stubben för den här applikationen så kan du verifiera mot den. Och så där. Det finns sätt att jobba med det. Men det är ju någonting som du måste jobba aktivt med för att komma in i. Och jag tror att vi ofta landar i vi måste ha end-to-end-tester. Och när end-to-end-testerna blir svajiga, då måste vi ha ännu fler end-to-end-tester och ännu stabilare miljö. Så att du börjar gräva dit, så du har ditt kaninhål.
Mm. I min värld så är även end-to-end-tester, det är någonting som innefattar en faktiskt databas och någonting som typ scrapar. Jag är väldigt webbfokuserad, men någonting som typ scrapar HTML och kör någon form av asserts på den. Och det tar väldigt lång tid att sätta upp. Det är precis som du säger, det är väldigt fragilt för att HTML, och det finns bättre sätt att göra det på. Man måste liksom inte typ regexa fram HTML, utan man kan göra det ganska robust. Men ändå, jag har svårt att räkna hem det ROI-mässigt jämfört med andra slags tester. Jämfört till och med och liksom, ja, start. Smoke-tester är väl en annan sak som end-to-end-tester kan vara bra. Liksom bara starta och se så att det inte... Vad är analogin med smoke-tester? Är det att man kastar in en rökgranat och ser om det kommer ut rök eller att det inte börjar brinna? Vill man ha rök eller vill man inte ha rök?
Men det du testar med smoke-tester är väl egentligen att du har gjort en konfiguration som funkar för smoke-testet.
Där sa du något. Jaha, precis, exakt. Ja.
Det kommer ju inte tala om för dig om det kommer funka i produktion eller inte. För det är inte samma konfiguration där, troligtvis.
Där sa du något. Men något värde kan det väl ändå finnas i att bara starta applikationen och kolla att man får inloggningsrutan och kan logga in.
Ja, det visar ju ändå att det går att starta tjänsterna tillsammans och att de kan prata med varandra.
Ja. Och så länge man inte gör de här verifieringarna av längst till höger av end-to-end-testerna för avancerade, så tror jag ändå det kan funka okej.
Om inte annat så bidrar det ju med en trygghet för verksamheten, beställarna, kunderna. Att systemet, vi kan verifiera att systemet funkar i en testmiljö.
Checklist-driven development.
Mm. Man ska inte underskatta det där förtroendet. En av dem som jag pratade om på modemodemet, David Parnes, som ligger till grund för väldigt mycket hur vi tar och delar upp våra applikationer i olika delar. Han har skrivit också ett väldigt bra paper om hur man fejkar en process för att ge förtroende hos verksamheten. Behovet av att ha en process oavsett om man följer den eller inte. Och lite grann samma sak med räkningstesterna. Är det så att vi har ett smoke-test, ett end-to-end-test som visar att nej, men det går att starta det, så skapar vi förtroende. Ska vi kunna ta och jobba mera aktivt med att kunna flytta fokus till att göra det isolerat och tidigare processen, så behöver vi ha det förtroendet. För annars kommer kunderna eller verksamheten vilja ha en kodfrysningstid där det är någon från verksamheten som gör regressionstester manuellt.
Regressionstester. Nu fick jag en kall kår längs med ryggraden. Jag var Scrum Master på ett industribolag som inte var ett traditionellt mjukvaruföretag, men de hade en hel del mjukvara och de älskade regressionstester. Allt skulle regressionstestas hela tiden från alla håll och kanter. Och det enda jag satt och gjorde där i ett år var typ fyllde i de där regressionstestsrapporterna.
Det är ju en fördel med att ha en automatiserad testsvit. Att det blir regressionstester. Det visar om du förändrar beteendet på något oavsiktligt sätt.
Ja, testarna ville inte ha automatiserade tester. De ville vara säkra på att testerna utfördes. Så vi fick inte ha automatiska tester. Så var det med det. En sak som du nämnde som vi flög förbi lite var kontraktstester. Jag måste medge att jag har väldigt dålig koll på vad det är för något. Kan du upplysa mig?
I de flesta av våra system så har vi flera olika tjänster som samarbetar. Det är väldigt få som inte har någon form av mikro- eller tjänstebaserad lösning. Och alla de här tjänsterna kommunicerar med varandra, antingen synkront eller asynkront. Och all den kommunikationen är ju sårbar. Den är ju någonting som kan förändras och som vi har svårt att verifiera i byggtid. När vi byggde våra monolitiska applikationer med en halvtimme, två timmar, tre timmars byggtid och allting var paketerat i samma, då fick vi ju en statisk verifiering på det för att säga, ja, men i Java eller .NET. Att vi kan se att det här API, den här modulen har ändrat sitt gränssnitt. Då fick vi ju den kontrollen i byggsteget. Det får vi ju inte nu. Vi märker ju det först när Galactus har ändrat sitt API i produktion. Det är då vi märker att våran förväntning på Galactus var felaktig.
Mm.
Och antingen så kan du sätta upp tester för det här i en end-to-end testmiljö. Men då har du ju väldigt många felkällor som till varför de här testerna kan fallera. Det kan ju vara att Galactus uppsättning är fel, eller våran uppsättning är fel, eller att testet är felformulerat, eller att något annat. Så därför finns det någonting då som kallas kontraktstester, där du fokuserar på själva interaktionen mellan tjänsterna. Och du fokuserar på strukturen i interaktionen. Att jag som konsument som anropar det här HTTP-API-et gör en get och på vilken resurs det gör, och ja, men sen så tar jag och verifierar vilken struktur jag får tillbaka. Hur ser JSON ut som jag får tillbaka? Den kommer innehålla en statuskod och sen så kommer den innehålla en body, typ kan vi säga. Vad statuskoden är, det bryr jag mig inte om. Just interaktionssyfte, utan jag bryr mig om att den ska finnas. Och jag bryr mig om att den här bodyn med, vi kan säga att det är namn och födelsedag.
Mm.
Att det är, att namnet är en sträng och att födelsedag är ett objekt som innehåller år som en int, månad som en int och dag som en int. Och vad de är för någonting, det spelar ingen roll. För så länge du har den strukturen så kommer jag kunna ta emot informationen.
Mm.
Det här blir då formaliserat som ett kontrakt som sen då producenten kan ta och göra det här som ett anrop mot sig själv och se att om jag levererar mitt utifrån det som jag har, att jag kommer att leverera på samma struktur. Och det är lägger du till, du kan ha så att du kan ha mer information i det här API-et, men just den här konsumenten är bara intresserad av status, namn och födelsedag.
Mm.
Sen kanske en annan konsument som är intresserad av hårfärg. Men för min del så kan hårfärg, den kan ändras, den kan försvinna. Det spelar ingen roll. Och med det här då så kan jag få, som konsument så definierar jag min förväntan på producenten. Och som producent så kan jag verifiera att jag lever upp till de förväntningarna jag har på mig.
Så konsumenten levererar de här spesarna.
Ja, precis.
Till producenten.
Precis.
Just det. Och producenten ansvarar för att köra de här testerna vid byggt.
Vid förändring.
Ja,
både det. När kontrakten förändras, när förväntningarna förändras eller när jag som producent bygger.
Mm.
Sen är det inget, de här kontrakten är inte så att teamet som har hand om konsumenten sitter och skriver själv, utan allting handlar ju om att de också ska kommunicera med varandra.
Mm.
Och det här blir ju ett komplement till en API-specifikation. För oftast har vi en API-specifikation som genererar en modell som vi kan använda oss av. Men den kan ju röra på sig.
Mm.
Och med det här så kan vi fånga upp att även om API-et rör på sig, så att jag inte gör en brytande förändring som förstör för existerande konsumenter.
Mm. Så för att återanvända vårt exempel. Vi har Galactus-tjänsten som levererar födelsedagsinformation som intar, och de vill gå över och använda en GUID istället av någon anledning. Men då ansvarar Galactus för att köra birthday services kontrakts.
Precis, och då kommer Galactus kommer se att nej, men nu när jag bytte till GUID där, då lever jag inte upp till kontraktet längre.
Mm.
Men jag kan lägga till det här. Antingen så behöver det bli att det blir en ny API-version.
Mm.
Eller så kan jag ju lägga till det här bredvid.
Just det.
Så att man antingen kan konsumera det som gridar eller som intar.
Just det.
Och när alla kontrakt som hanterar intar är uppdaterade till att hantera vara gridar istället, då kan jag ta bort den versionen, den informationsmängden, för då vet jag att ingen är intresserad av den.
Just det.
Så då kan jag göra de här inkrementella förändringarna av API:et utan att behöva göra nya V1, V2 och V3 versioner utav mina endpoints.
Och de här kontraktsdefinitionerna, och är det liksom vanliga XUnit-test som man skriver på ett visst vis, eller finns det något särskilt verktyg för det här?
Det finns några olika verktyg. Det som jag har kollat mest på heter PACT, och det är språkagnostiskt. Mm-hmm. Så att oavsett vilken konsument du skriver i, så blir det egentligen att du definierar upp den strukturen i ditt, egentligen som ett, någon form av enhetstest hos konsumenten, och så kommer den spotta ut sin JSON. Som du antingen då kan lägga i ett repo med alla kontrakt, eller så kan du ha en central tjänst som administrerar dem och se till att kan trigga byggen med webhooks eller liknande.
Mm.
Eller så får du ta och pusha in den till konsumentens kod. Alltså det beror på lite grann vart man är någonstans mognadsmässigt kring att jobba med det här.
Just det.
Men det viktiga är att man börjar med att se till att få kontraktsdefinitioner, och sen så att man kan får man börja med att flytta över dem manuellt. Sen så slutar man nog ganska snabbt med det och försöker hitta någon automatiserad lösning för det.
När jag jobbade på en storbank så var allting skulle gå via servicebussen, all kommunikation, för att det skulle vara så frikopplat och fint. Men kontrakten distribuerades som paket, och det är liksom, det blev som någon slags implicit koppling däremellan. Jag undrar om det där kanske skulle avhjälpt det en aning.
Alltså det som vi gör egentligen är ju att vi kan formalisera våra förväntningar på strukturen. Vi säger ju egentligen ingenting om hur Galactus ska bete sig när vi anropar den.
Mm.
Det är ju upp till Galactus.
Mm.
Och det säger ju ingenting om våran förväntning om vad vi ska få för svar, vad informationen i svaret är, utan det är ju bara strukturen, att vi faktiskt ska kunna förstå varandra.
Mm.
Och det går ju att använda motsvarande grejer, oavsett om det är ett HTTP-API eller om det är ett asynkront meddelande API eller en servicebuss. Sen, för det är ju egentligen den här strukturen, förväntningarna, kan vi förstå varandra?
Kan vi förstå varandra? Kan inte tänka mig bättre ord att avrunda med. Adam, tack så jättemycket för att du ville komma och filosofera lite om tester och testning. Det var väldigt upplysande.
Tack så jättemycket för att jag fått vara med. Det har varit väldigt roligt.
Och du, välkommen tillbaka när som. Tusen tack!